Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallå och välkomna. Det här är fotbollspodden 109 avsnittet i ordningen. Och det är en lite sådär ny layout. Det är jag, David Kallermo, det är Patrik Kylman och det är Christian Batsoura som sitter här. Linus Berglund funderar ni på. Han är hemma och sjuk. Han är risig.
Kors i taket.
Aldrig missat avsnitt.
108 raka, ute på 109. Ja. Så att han klarar 90 plus tillägg. Fan, sen på övertid. Ja,
han är bränd.
Det var till tillägg, eller det var till, vad heter det, övertid i den här matchen. Och då,
Vi kan gå ut.
Det
var
det så.
Han klarar inte
hela. Så att, ni får hålla till godo med de här barnvakterna till fotbollspodden för det 109 avsnittet. Vi sitter här i min lägenhet i Upplands Väsby och käkar lite rulltårta. Mår ganska bra. Hur mår ni, grabbar?
Ja, jag mår jättebra. Jag har en javare i handen. Ja. Det serveras rulltårta, som du sa, David.
Ja.
Trevligt. Deadline day.
Ja, deadline day, precis. Vi ska komma dit. Mm. Men dessförinnan så måste vi riva av några saker. Dels, fortsätt höra av er. Det finns mail och sociala medier och sånt där. Fotbollspodden är @hotmail.com till exempel, kan man höra av sig på. Även Twitter och Instagram. Mm. Går jättebra. Kul att ni gör det. Men, namnsdag.
Ja,
så måste vi prata om.
Det får vi aldrig glömma.
Nej. Christian, du har researchat det där.
Vilka som har namnsdag?
Ja, du har koll, vet jag.
Det är Arvid och Vidar.
Arvid och Vidar.
Har vi någon på dem?
Vad har vi på Arvid?
Arvid.
Jag har en Arvid Nordqvist.
Ja, det var det jag tänkte på.
Kaffe.
Jag kunde inte koppla vad han var liksom.
Ja, det är ett kaffeföretag. Jag tror att de även äger. De gör, dels har de ett kaffe under eget brand. Men jag tror att Arvid Nordqvist även äger typ, om det är Löfbergs Lila kanske. Eller något sånt där. Det är någon av de här stora liksom fika-jättarna som Arvid Nordqvist äger.
Jag har Arvid Nordqvist kaffe hemma.
Du har det? Ja. En guldig logotyp tror jag.
På exakt.
Ganska subtilt.
En gubbe, va?
Ja, mycket finare än Gevalia. Gevalia alltså, känns liksom, alltså Arvid Nordqvist känns som att det dricks i de fina salongerna.
Så är det. Och hemma hos mig.
Gevalia, det är mer arbetarkaffe.
Ja,
så Arvid Nordqvist är finsmakare. Mm. Grattis till Arvid Nordqvist. Och vad har vi på Vidar då?
Jag har en Vidar, någon som har sett, det där måste ju nästan ha sett, Falk-filmerna.
Ja, just det.
Polisen heter Vidare.
Han är väl, är han inte lite korrupt i slutet? Nej.
Nej.
Eller är det någon annan som är?
Nej, inte han. Det tror jag. Men han, det var ju något avsnitt där han var tvungen att välja om han skulle liksom vara på chefens sida eller på den här gängets, eller sitt teams sida.
Okay. Ja,
och då var han lite så här mitt emellan. Ja. Men till slut så gjorde han väl det rätt. Det
finns även en Vidarstiftelsen som äger Salt och Kvarn i det här mjölföretaget i Järna i Södertälje där. Ja, de är också Vidar.
Bra kunskap.
Ja. Mm. Finns det en innebandytränare som, jag vet, oklart vart han tränar. Jag tror att senast han Helsingborg i högsta serien.
Vidar Jonsson heter.
Vidar Jonsson.
Mm. Ja, grattis även till honom. Men vi får väl ta det här vidare.
Tycker jag.
Tar så många med. Men grattis Arvid och Vidar.
Ja, verkligen.
Ta åt er, ni som känner att ni vill göra det.
Ni som känner er månad.
Ja.
Vi går vidare till lite fotboll då.
Gärna.
Deadline day. 31/8 är ju en helt galen dag.
Så är det.
Det är enligt uppgift jag har läst lite grann om vad fotbollsspelare säger. Och det var norsk, jag kommer inte ihåg namnet, norsk kille i alla fall som avslutade sin karriär här nyss. Han hade berättat för någon journalist om att på deadline day då duschar folk med sina telefoner. De har dem fasttejpade under låren så där på träning. Så de verkligen ska bara kunna ta telefonen, sätta sig på ett...
Alltså själva spelarna då.
Spelarna, precis. För de ska bara kunna liksom dra från träningen eller vad det nu är de håller på med och bara liksom sådär. ta sig till stället där det ska läkarundersökas eller ja, vad det nu är, skrivas på
pappret. Det var en ångestfylld dag alltså.
Otroligt
det är många öden som avgörs.
Och många som vaknar upp med en tro och som går och lägger sig med en helt annan verklighetsbild. Liksom. Mm. Så mycket som händer på 24 timmar.
Ja.
Det har hänt lite saker. Joe Hart till exempel, kanske dagens största utropstecken.
Dagens bomb, hittills i alla fall.
Verkligen. Han har ju varit suttit i en frysbox sen vår vän Pep kom till klubben. Mm. Och har väl därför varit så illa tvungen att egentligen söka sig någon annanstans. Nu vart det Torino.
Mm. Torino och alla ställen.
Vad känner vi för det?
Ja, vi känner det. Jag fick ju höra det faktiskt först nu. För jag har varit lite socialt...
Du har varit lite under radarn.
Ja, så att jag fick höra det först nu och blev otroligt överraskad. Det kändes inte... Den står man inte... Det pratar sig lite om... Sunderland, även Liverpool nämndes. Ja. Alltså det pratades ändå om, alltså jag trodde att det kanske skulle ske inom Premier League i alla fall.
Men nu är det ju ett lån, kan det vara en sån här liksom grej att de lånar inte ut i en Premier League-klubb av taktiska skäl kanske, eller?
Så kan det vara att de inte vill låna ut för att det är en konkurrerande förening, absolut. Men jag blev väldigt ändå, jag kunde säga att han kunde gå till något topplag i Bund, alltså,
eller ett större lag i
Italien eller
Premier League eller vet du,
Spanien snackades också om, Sevilla var ju på tal om och det hade ju känts, de är ju ändå inget ont om Torino och sådär, men Sevilla ändå, de vann ju ändå Europa League där, så att nej, otroligt överraskande, men det är ju hard synpunkt, kan jag tänka mig att det är bara liksom att, för han var bara att hitta en klubb.
Han måste få speltid, han kan inte sitta på bänken. Skitsamma
vilken klubb det är, bara jag får spela och den lirar högsta serien och så att jag kan behålla min landslagsplats eller i alla fall vara med och konkurrera.
Jag har inte tänkt på det här, det är en tanke som slår mig först nu, men alltså det här med som målvakt, så är det tycker ni att det är lika viktigt att spela i ett bra lag eller är det viktigare kanske att spela i en bra serie? Alltså just i och med att det är motståndet kanske mer som definierar hur hårt matchad du blir och sådär.
Jag tror att han kommer få oerhört mycket att göra i Torino.
Kan det vara bra som keeper att gå då till ett sämre lag så att säga, fast ändå i en hög serie? För att man liksom... Ja, att inte förstår ni vad jag är ute efter?
Onekligen så kommer han ju få många chanser under säsongen att få visa upp liksom, hur bra han faktiskt är, som jag tycker han är.
Mm.
Så på det sättet så absolut. Han kommer ju verkligen få mycket att göra, tänker jag, i Torino.
Ja, alltså det finns ju, som i, om man lirar i City då, så det är ju inte många lag som City liksom är sämre än i Premier League, men det är ändå en del lag som Torino på pappret är sämre än i Serie A. Ja, så att, förmodligen så kommer han ju få mer att göra än man fick göra i City i alla fall. Så att, det tror jag, det kan ju bli liksom en riktigt rolig utmaning för dem. Testa något helt nytt, ett nytt land.
Den här möjligheten att kanske vara en större del av laget, alltså mer kanske hänger på att han verkligen presterar i Torino än vad det hade gjort om han hade gått till ett större, bättre klubb.
Mm. Jag vill bara, jag tänkte på en grej.
Ja.
Ni har väl säkert också haft lite koll på det här med Schweinsteiger, att han har blivit ratad av Mourinho. Och
ja, lite frisbox.
Ja, men snackat där också. Om mobbing och hit och
dit. Sen vill han stanna kvar.
Ja, exakt. Men när jag har läst alltså, artiklar om det här med Guardiola och Hart, så det utmålas inte alltså lika dramatiskt. Alltså man är hårdare mot Mourinho och hans sätt att leda.
Just
det. Nej, exakt. Utan det känns... som jag läser det, sen så kan det vara färgat när jag läser. Men det känns som att det är mer okej utifrån den breda massans synpunkt att Guardiola hanterar Hart på det här sättet än att Mourinho hanterar Schweinsteiger.
Mm. Mourinhos mobbing är lite värre.
Ja, exakt. Okay. Att utmåla som det
är. Alltså, kanske det är. Det vet man ju inte. Alltså, det kanske är en sån mediaspin som man väljer. Att det, Mourinho är ju en alltså, väldigt tacksam figur eftersom att han har ju ett rykte om sig att vara speciell så att säga. Och liksom kontroversiell kanske lite grann i hur han både prata med media och med spelare och så.
Men det är lite mer så här att man ser Mourinho som är mer bad guy än Guardiola.
Ja, men så alltså, precis.
Ja, men det tror jag absolut.
Så tror jag nog att det kan vara. Sen har jag ingen aning om hur mycket det har skurit sig mellan Mourinho och Schweini respektive Hart och Guardiola. Det kan ju vara sådana parametrar också.
Absolut.
Men jag håller med dig om spaningen.
Det är faktiskt väldigt intressant för att det är ju, om man kollar på media så är det, i alla fall här i Sverige vad jag har läst, så är det är ju Mourinho som har fått skit för det här.
Mm.
Men man kan ju vända på det, vilket jag också har läst någonstans, att Mourinho har i alla fall varit öppen mot Schweinsteiger. Sagt, du kommer inte få spela på första början, du kommer träna med där, du söker ny klubb.
Så här ser mitt lag bygga ut och du är inte
i. Men för Joe Hart han lirar i EM och så han fick ju det beskedet rätt sent att han kanske inte kommer vara första spade liksom. Så han har ju inte fått samma ärliga chans att hitta en ny klubb. Nej. Han kanske inte hade blivit Torino om han hade haft liksom hela sommaren på sig att leta. Så att många tycker att därför har Guardiola skött det mycket sämre än vad Mourinho har. Sen men Mourinho där... kanske satt ner han i några reservlag och inte får göra någonting, visst, men han har varit mer ärlig, har också varit en synpunkt.
Men det där ligger väl ganska mycket i linje med hur Guardiola tidigare har, alltså ser tillbaka på hur han var i Barcelona och de spelare i Barcelona som det liksom skar sig med. Zlatan är en och vad heter han då? Tappade jag namnet här. Skitsamma. Det var flera spelare i Barcelona som det liksom blev schism med för Guardiola. Och där just den här otydligheten var det som anfördes i efterhand. När man liksom fick höra det efteråt så är det mycket det här att Guardiola är inte en spelare som går in, eller en tränare som går in och sätter ner foten och pekar med hela handen. Utan det är liksom otydlighet.
Jag läste också det, just att han kunde gå ut och liksom i intervjuer efter någon match eller... inför någon match och få fråga om en specifik spelare som kanske inte spelade. Ja. Och så kunde han hylla honom i en intervju. Och sen får den spelaren fortfarande inte spela. Ja. Och får inte reda på, men vad ska jag göra bättre för att spela?
Bojan var det jag tänkte på. Som blev lite sådär styrmodligt behandlad men inte fick någon information. Utan som mest bara var, fick inte lira. Men det var liksom ingen kommunikation som fördes i ärendet. Som inte var så nöjd efteråt. Nåväl, men intressant i vilket fall med Torino kan vi ju
en profil starkare, säger jag.
Absolut. Mm. En profil som är på väg tillbaka till Premier League vad det verkar är David Luiz. Som i detta nu, vi är inte riktigt säkra på det, men han är ändå han är så pass säker så att han uppdaterar sin Facebook-sida med en bild på sig själv i Chelsea-tröjan då, från sin förra session där. Så att det känns ju ändå som att det är ganska klart.
Då borde det ju vara, alltså man tycker att man är rätt korkad om det inte är typ klart. Och så...
Nu har väl i och för sig fotbollsspelare varit korkade
tidigare. Det har de varit.
De Gea och så vidare. Där det utmålades väl också som klart och så var det inte riktigt det. Men absolut, men rimligtvis så är David Luiz i Chelsea. Var det spontana kommentarer på det?
Ja, vad ska man säga? Jag har inte tyckt att han har levererat så i Paris alls. Men jag vet inte, jag har inte koll på summa heller om det ens är...
Nej.
För PSG betalar väl ofantliga summor.
Ja, han har köpt dem.
Frågan är om det där är, om det blir ett om han så att säga minskar i värde i den här övergången då, om det liksom är.
Jag tror inte det borde inte vara samma summa som gick till PSG.
Nej, tänker mig. För jag får för mig någonstans så här, att det var liksom 300-400 miljoner eller något sånt där, till PSG. Ja, och det precis. Känns väl kanske lite magstarkt att stå på deadline day, eller?
Nej, det tror jag inte så mycket. Men det är, jag personligen har ju aldrig. Alltså han är väldigt ojämn tycker jag som fotbollsspelare. Han kan vara hur bra som helst men sen kan han bara göra rent junioraktiga misstag. Han känns lite opålitlig och dels med temperament och dels liksom hur han presterar. Och sen är ju frågan lite spännande att se med Chelsea. De har ju John Terry och Cahill som på förhand känns rätt givna liksom. Det är väl om man kanske tror möjligtvis som Terry är för gammal eller börjar bli för dålig. För jag tycker Cahill fortfarande är bra. Alltså.
Men är det, tror ni att anledningen är för att liksom, Chelsea kom ändå, vad landar vi? Sjua eller åtta? Eller vad var de förra säsongen?
Nio
till och med. Det var ju en katastrofsäsong med deras måttmätt. Och då hade de både Cahill och Terry i laget. Så att, jag menar, är det av den anledningen som man måste förstärka med någon profil? Eller vad, handlar det om att blidka någon sportchef eller dylikt? Är det därför man...
Jag har ju svårt att se att värvar man in David Luiz så är det svårt att se att de sätter honom på bänken.
Nej, men det gör man inte. Det kostar inte för mycket pengar och PR och mycket annat.
Så
han har ju varit mittfältare ibland också.
Men kan det vara en sån grej man tänker sig? Jag har inte järnkoll på Chelseas mittfält, men att man tänker honom lira defensivt.
Ja, alltså de har ju Matic där och de har ju Mikel tror jag. De har ju Fabregas på ett mittfält också. Så att där
Fabregas var det väl i och för sig snack om idag. Jag har inte läst att det var spikat någonstans. Men han var väl en av dem som var sådär. Ryktades iväg idag. Så att vi får väl se.
Ja, nej, men det känns i alla fall som att det är Conte som jag tror styr och ställer. Han får ju bestämma vilka spel han ska ha tänkt. Så det är nog han som har bestämt att han vill ha Luiz. Och då är jag säker. De har ju, det tänkte jag säga, men det har de inte alls. De har inte Champions League eller något Europaspel alls. Jag tänkte att de hade många matcher, men det har de inte alls.
Nej, precis.
Så att de är inte kanske i behov av en jättestor eller trupp. Men om han vill spela trebacklinjer kanske, då kanske han vill ha Luiz, Cahill och Terry. Det är, man vet ju inte. Han vill ju kanske variera med olika system. Han har inte kört trebacklinjer hittills, vad jag har sett. Men Ja, det är ju en bra fotbollsspelare i sina bästa stunder, men en rätt dålig försvarsspelare i sina sämsta stunder.
Mm. Han verkar ha gått till PSG för 550 miljoner, ja. Och han köptes nu tillbaka då för 350. Så att, en bra affär,
ja, verkligen.
Måste man säga. Mm. PSG kan ju, ja.
De har råd med det.
Ja, har råd med det, absolut. Ja. Men de har gjort en liten...
De har gjort en liten förlust.
En liten förlust kan vi säga.
Det har de gjort.
Slimani helt klar för Leicester i detta nu, precis också tydligen.
Står det. Spännande. Och som jag, om jag förstod rätt, väldigt dyr. Mm. Jag läste en summa på upp till 80 miljoner för en de spelare, vissa spelare Sporting som är ett bra lag i Portugal, men det är inte något av de stora lagen, och det är en summa för 380 miljoner och en relativt, för oss kanske, Premier League-publiken, okänd spelare. Mm. Så att det ska bli otroligt intressant att se vad en sån spelare kan prestera som man inte riktigt har koll på.
Men Leicester är ju väl lite grann, alltså, ja, det kan ju nästan bara gå sämre för Leicester än
så
det känns ju kanske som att, ja, man försöker kanske få till någonting i lite desperation av att...
Jag vet, men det är kul att de ändå satsar lite och försöker...
Visst är det så, absolut.
Hålla sig där uppe.
Vad har det mer hänt då i transferträsket? Mustafi till Arsenal läser jag. Mm. Tänker vi om det? Arsenal har väl inte värvat så här ruskigt mycket under det här fönstret?
Värvar ju någon striker. Jag har för mig att han heter Perez.
Ja, just det. Från Deportivo.
Ja, exakt. Som hade stängt in 17 kassar, tror jag. Ja, det är i La Liga.
Så man har ju inga... Eller jag har ingen koll på honom.
Nej, inte jag heller.
Men det kan ju bli... Han gjorde ju imponerande att 17 mål i sånt. Men jag tänkte som Liverpool som värvade Aspas när han gjorde... Han gjorde också något sånt i Celta Vigo. Det blev en fullständig flopp. Ja. Vi behöver inte handla för det, men... Men det är inget så jag tror ett namn som Arsenal-fansen satt och dräggade över. För de har ju varit helt rosenrasande att Wenger inte har värvat någonting.
Absolut.
Däremot tror jag Mustafi är en betydligt bättre, eller mer känd spelare och ett större namn. Så där tror jag Arsenal-fansen är lite mer nöjda. Mm. Och de har ju haft, jag vet inte, mot Liverpool ställde de upp med ett mittbackspar som man vet vilka det var. Men det var ju inte några bra gubbar, så att de behöver en mittback. De har ju skadeproblem där. Så att...
Mertes säkert är skadad, va?
Mertes säkert är skadad. Och sen nu såg jag att de hade lånat ut Chambers till något lag i Premier League. Kom inte ihåg nu vilket det var. Men då har de Koscielny och som har haft någon, köpte någon ung från Bolton, Rob Holding tror jag.
Ja,
som de var tvungna att spela lite med. Men nu har de Koscielny, han Mustafi och Gabriel som jag tror också är skadad i och för sig. Men det är väl de har.
Så det kommer i alla fall.
Han kommer nog vara väldigt nyttig med tanke på hur deras skadesituation ser ut. Mm. Han är bra. Han var med. Han gjorde ju mål i EM där i första matchen när Hummels var lite småskadad. Sen kom Hummels tillbaks och då fick han ligga direkt. Trots att han gjorde mål. Så att, han gjorde ju faktiskt mål i EM också.
Men en up and coming lovande.
Ja, 24 år. För han, det är inte så mycket för en försvarsspelare. Så att,
nej, och jag menar...
Så var det från Valencia en gång.
Ja, ja. Stämmer. Ja, det är nog en bra värvning.
Jack Wilshere nobbar Roma, skriver på ett lånekontrakt med Bournemouth, står det här också.
Bournemouth?
Mm.
Spännande.
Det såg jag inte heller komma.
Nej.
De spelar ju en fotboll som passar honom. Mm. Alltså, verkligen.
De försöker spela.
Ja, de försöker spela en fin fotboll. Mm. Det kan nog bli bra för honom. Han behöver ju verkligen, alltså, framförallt vara skadefri. Och liksom prestera
igen. Det är nog smart. Du som nämnde Roma där, att det är ändå, gå till Roma, det är ett bra, riktigt bra lag. Det är inte givet att han skulle
få lira,
få lira eller få en startplats. Men i Bournemouth tror jag ändå att han kommer ju, om han är hel, vilket inte alltid är saken så att han är det. Men om han är det, då tror jag att han kommer bli en betydligt viktigare spelare i Bournemouth än till exempel Roma, som vi pratade om med Hart i Torino.
Ja, men att han får mer speltid och kanske mer på sina axlar.
Ja, lite grann. Det kan vara, liksom utvecklande. Och samma sak som när Jordan Ibe dit också. De sålde dem i sig honom. Jag tror man återköpsklausul där. Han fick inte heller spela så mycket i Liverpool. Att de går till lite mer, det är kloka val.
Mm. Ja, nej, det är intressant. Nu står det också att det är klart med Balotelli till Nice.
Ja, det är det.
Han är inte officiellt presenterad. Nej. Tydligen. Det finns fortfarande någon liten brasklapp. Men ja, det står att det är klart. Jag vet inte vad det klart betyder om det inte är klart.
Nej. Men, kan mycket talar för att han försvinner i alla fall.
Mycket talar för att han spelar han någonstans nästa säsong, ja, så spelar han i Nice.
Ja, exakt. Om han nu får spel till där, det vet man inte.
Precis, men rimligtvis kommer han inte få spel till någon annanstans.
Nej.
Så att han hamnar i Nice.
Det är Nice det ska hända.
Vad känner ni för Mario? Super Mario.
Ja, han är ju sagt att han ska bli världens bästa fotbollsspelare.
Ja, ja. Han är väl redan det, enligt egen utsaga.
Ja,
eller?
Men lite så.
Ja. Mm.
Nej, men det, man har ju sagt det, det känns som flera gånger när man har surrat om bara att nu är det sista chansen.
Ja.
Nu får han verkligen skärpa till sig och visa.
Är han 27 eller vad gammal är han?
Ja, 26-27. Ja,
nästan där. Ja, det är ju inte någon ålder på en häst egentligen.
Nej. Så, men... Det var ju fan, var inte något EM för, inte det här EM som han nu, men EM:et innan. Då var han ju, ja, det var, ja, var inte då han var bra i Italien, hängde något snyggt skott och så. Han var ju ändå, ja, liksom,
absolut.
Och nu känns det som att det är så långt ifrån den nivån nu.
Ja.
Till, alltså, nu är han i Nice. Han inte fick spela i Liverpool. Han blev utlånad till Milan. Fick ju, var inte alls bra i Milan. Alltså det... Det har ju bara gått ut för den karen.
Visst är det så. Men han är ju en, alltså, det är ju en person med attitydproblem deluxe, kan man väl säga. Och otroligt svårt att forma sig, eller finna sig så att säga i ja, om det inte är en tränare som...
Nej.
Som
men han har ju krypit i korset nu enligt han själv och insett alla fel han har gjort.
Ja, han har mognat sig.
Ja, nej, så kan det, framtiden lär utvisa
det. Ja, han har förstört mycket för sig själv genom tiden i alla fall. Men det man kan säga att som man har sett också när han är bra,
ja,
det är ju en bra fotbollsspelare. Han har ju mycket i sig.
Det är ju höga toppar, men det är också djupa dalar.
Men potentialen finns ju.
Ja, visst.
Det gäller bara att någon klubb kan plocka fram den i honom. Ingen har väl lyckats hittills. Nis får försöka.
Det visar sig
helt enkelt. Om Nis lyckas
nere kring Rivieran.
Ja.
Har vi något mer såna där? Det här var de som jag hade på min lista. Har ni något mer som ni tänker på?
Du nämnde väl innan sändningen, sa du Witzel, sa du det till Juventus?
Ja, till Juventus, ja, precis. Den är också inte skriven ännu, tror jag.
Inte skriven i sten?
Nej, det är inte skriven i sten, men det är ändå det förekommer från flera håll, så att vi kan väl prata om den också.
Den är... Så var en dansk till Malmö, va?
Ja, Niklas Bentner eventuellt, det är en chef där, men det vet jag inte om det är på skoj eller om det är på riktigt. Men i vilket fall, det är inte
det skulle vara oerhört kul att se han i... Alltså,
Niklas Bentner, ja. Det är en profil.
Ruggig profil.
Prata mycket.
Ja, dricker och pratar.
Härligt. Apropå allsvenska spelare, Gustav Engvall färdig för Bristol. Vad tänker ni om
Kring? Jag har ju inte jättekoll på Göteborg och sådär, men det jag har förstått var ju att han gick ut tidigare under säsongen och klagade lite att han inte fick spela så mycket i Göteborg. Så låter ju märkligt i mina öron att han... Ja, jag vet inte. Bristol känns väl ändå som att han går ut i en svårare liga ändå.
Det är ju ett steg uppåt, även om det inte är den spikrakaste uppåtsteget, så är det ändå ett klart steg uppåt från Göteborg.
Ja, det är det. Och då, när man inte ens är given i sitt det laget man spelar i Göteborg, så känns det känns lite märkligt för mig.
Ja.
När vi snackade om att Wilshere gick till Bournemouth för bra beslut. Här känns det som att här går vi kanske till lite för bra lag.
Men är det för att se och lära av ligan och få liksom lite, alltså, bli ett namn? Eller vad tänker
jag
man?
Jag tror han ser det lite som sin chans nu. Eller så här.
Vad är han, 22 eller?
Ja,
han är
inte gammal. Nej, men där någonstans. Men alltså, ser det som, ja, men, gör han en bra säsong. Bristol kanske går upp och så är helt plötsligt i Premier League. Alltså... Ser väl som ett äventyr som...
Nu ska jag villigt erkänna att jag har noll koll på Bristol, men jag tänker...
Samma här, jag vet inte ens att de är uppflyttningskandidat.
Men jag tänker mig att om det skulle vara så, om deras material ser ut som så att han kommer få mycket speltid, då är det väl kanske ganska klokt att spela i Championship.
Man hoppas ju att det är liksom att han har ju haft ett möte med någon form av manager där och som har sagt att han kommer få spela eller inte. Så här, du får en bänkspelare, bara vi tar den.
Precis.
Utan att han verkligen...
För lira B-lag sitta på bänken i Championship-lag, det kanske inte är ett uppköp.
Nej, men då, nej.
Från Göteborg.
Nej, då hade man heller kunnat lira kriga i Göteborg. Men han vet säkert, det är samtidigt man ser det från hans håll som spelare, det kanske han tänker, det är en liga under Premier League och han får säkert mer cash och liksom det är ändå Bristol, alltså det är inte något Premier League lag så han ser kanske förmodligen sin chans och liksom tycker att det här är en utmaning i livet, för att hitta ett nytt land och liksom,
och det är väl också kanske i regel lättare att bli scoutad om man är inom armlängds avstånd från Premier League scouten.
Ja, gör han bra i Bristol så är det förmodligen,
då är han ju på radarn redan. Gör han tre bra matcher i Göteborg så är det inte säkert att det syns, så att säga, för dem som
då går han till Holland
liksom. Ja, exakt.
Ja. Så eller Turkiet. Där alla.
Denna guldgruva.
Ja,
absolut. Valmir Berisha för övrigt. Vi gick från klubblös till Östersunds FK heter de, va?
Mm. Han har man inte hört mycket om alls.
Lirade i OS nu.
Han har varit, ja, just det.
Spelade in ett holländskt lag, SC Cambuur, tror jag. Lirade han i. Och sen så bröt det avtalet i våras. Sen dess har han varit klubblös. Och tränat för sig själv, om jag förstår saker rätt. Så vart han väl inringd i sista 11:e timmen där i OS-truppen efter de här 73 nej tack svaren. Och ja, gjorde det väl det hyggligt de matcherna jag såg. Men han var ju väldigt lovande i det här U17-VM som han breakade i 2013.
Och så vart han värvad till Roma därifrån. Och efter det har det ju varit, gått i stilt igen.
Ja, det har inte gått så bra tyvärr. Men det, ja, han är ju inte heller så, så lastgammal. Så det kan ju faktiskt, ja, man får lite speltid i Allsvenskan. Så ja, kan bli ett steg på en väg, i alla fall inte neråt.
Nej,
Det är om det, deadline day. Spännande i alla fall, vi har ju några timmar. Klockan är 21.16 vid tillfället. Så det är många, många timmar kvar.
Får se om någon slår hardbomben.
Precis.
En större bomb.
Det kan ju vara så att det är någon som väntar in i det sista för att få uppnå maximal medial effekt. Men så kan du också bita en i röven och så blir det en De Gea.
Vänta inte för länge.
Så att undvik det. Men vi kan väl glida över från transfers till att prata lite grann om Premier League. Det har ju dragit igång här med buller och bång. Senast vi spelade in var ju precis innan det small. Då var båda ni på semester. Och jag och Linus och Håkan satt och pratade lite grann. Men nu är vi igång. Nu är vi tre matcher in. Ditt älskade Manchester United går ju.
Ska vi börja med dem?
Ja, jag tycker det. Det var ju väldigt mycket av förhandsnacket har ju handlat om dem, såklart. Det är ju,
och mycket medialt här i Sverige har varit United.
Av Zlatan-skäl, men också av Pogba-skäl och Mourinho-skäl.
Mycket har hänt United, kan man säga. Som
de är ju på allas radar och de har by far spenderat mest pengar. Så att det säger sig självt att det är de man håller ögonen på. Så hur har det gått, Christian?
Det har, om man kollar på poängutdelningen, så har det gått så bra som det kan gå. Så det är man oerhört nöjd med. Sen om man tittar på spelarna de har, som man har fått in nu då. Pogba, Zlatan och Bailly.
Mkhitaryan.
Så den som jag tycker har stått ut allra mest.
Får jag gissa?
Eftersom innan. Han har spelat också.
Får gissa vem du... tror jag du kommer säga Bailly.
Bailly.
Jag har sett en match och då var han riktigt bra.
Han har varit ett monster i backlinjen. Jag hade ingen koll på honom överhuvudtaget innan. Han har varit... Ja, jag tror han har i de här tre matcherna, eller om det var i Charter Shield, tre av fyra matcher så har han blivit utvald till matchens lirare. Han har gjort det oerhört bra. Sen Pogba har ju lirat nu ett par andra, två fighter exakt. Och man ser också hur viktig han kommer bli i United. En spelartyp som jag inte har sett på ett mittfält på jag vet inte hur länge.
Alltså, han har saknats den typen.
Ja, men verkligen, han har allt. Så han kommer...
När han kommer igång sen då blir det ju...
Ja, det kommer bli oerhört bra.
Och det fattas bara annat med den prislappen, kan man väl i och för sig tycka.
Ja,
men det måste ju vara otroligt skönt med ditt röda hjärta att se att det verkligen händer också.
Ja, och jag tycker det är så kul där när han var klar, när han intervjuer och så här, att han uttrycker att han, det känns som att han verkligen har kommit hem.
Ja.
Och han ser väldigt harmonisk ut när han spelar och det är kul. Sen spelmässigt har det ju varit så där för United. De har inte fått det att funka alla gånger. Det är inte så konstigt, det är ett helt nytt lag egentligen.
Nytt lag, ny tränare och de matcherna man har haft hittills, har det varit någon riktig värdemätare?
Nej,
det är väl egentligen nästa kamp som det
nästa
liksom smäller
runt. Jävlar
vilken
det är väl där någonstans möjligt. Man kan börja värdera egentligen hur det har gått, eller?
Verkligen.
Vilka har mött? De har ju mött Hall som jag såg.
Bournemouth var första var Bournemouth. Bournemouth var första. Det var där Zlatan gjorde två baljer. Och sen... Och sen så gjorde i andra... Mot...
Nej, Zlatan gjorde ett mål mot Bournemouth.
Vilket var han gjorde två då? Det var mest, han gjorde ett straffmål och en... Han har gjort tre.
Ja, exakt.
Balje hittills. Och det var en match han gjorde två, för han gjorde inget mot Hall.
Skitsamma.
De har gjort tre kamper i alla fall och samtliga har väl varit av motstånd som de ska slå.
Absolut.
Och det har de också.
Men det är jäkligt skönt att de gör det också. Och Zlatan tycker jag inte, alltså om man kollar rent spelmässigt så, så har det väl inte varit topp av vad han kan. Men han har ju levererat mål. Ja. Och det är ju det.
Det är det han ska göra.
Ja, men det är ju verkligen det. Mm.
Han är väl också där för, jag menar, såklart göra mål, och det gör han ju nästan alltid. Mm. Alla klubbar han har varit i så har han ju inlett på det här sättet. Så ja, det är ett ganska alltså, känt modus operandi. Mm. Men jag menar, det får ju också så otroligt många, tänker jag, psykologiska positiva effekter. Och man, i och med att han är den här typen av ledarfigur, även i United, så kommer han ju in i omklädningsrummet och är liksom en...
Jag tror, precis, han får nog med en jädra vinnarkultur. Alltså. Mm. Han har ju som, alltså, för han är verkligen så, han har ut som så, vunnit nästan allt han alltid varit. Vart han höjer samtliga spelare, de känner shit, kolla, alltså, bara, man kollar på honom, vilken pondus. Ja, alltså, alla höjer sig när de ser Zlatan. Liksom. Så jag tror det är otroligt viktigt. Men sen, jag såg ju matchen mot Hall där. Mm. Jag tycker ändå United var rätt bra. Alltså, de hade ju, första kvarten var Hall rätt bra, men sen var United för, jag vet inte vad, 120%. Mm. Hall hade ju, var ju, jag vet inte vad de pysslade med, men United hade ju mest boll. Jag tycker det såg ut lite som när Chelsea var som bäst, att de var otroligt... Det är inget, alltså med Mourinho, det är inget såhär, det är inget kombinations, alltså det är inte så här Barcelona-kombinationer och sånt. Nej. Där, men det är väldigt så här, ändå på mitt, i mitt sätt att se det, så är det väldigt skönt att se, för det är väldigt... Det är bra, det är lite rakt spel, men ändå alltså, ruskigt disciplinerat bakåt, alla gör sitt jobb. Och liksom, Hall hade ju liksom knappt en mål, alltså, det var ju, kändes, Bailly var ju ett monster där bak som vanligt, men det känns liksom, tvärlugnt där bak liksom. Mm. Och liksom hade full koll på läget, och det, jag satt bara och väntade på att United skulle göra mål.
Sen
att
de gör mål. Det var ju den känslan, absolut.
Ja, sen att de gör mål. Och där tyckte jag, efter de gjorde mål så kan jag säga så här: United vinner ligan. För United is back. De gjorde mål i 91, det gjorde de typ aldrig förut. Eller alltså, på Ferguson's tid gjorde de det.
Men där tyckte jag var liksom, tillbaka, liksom,
så typiskt att Mourinho får den starten, får och de avgör matchen i typ 92. Det är så typiskt. Och så
där att bra lag krånglar sig
till seger. Och United is back. Där var det verkligen.
Liksom. Ja, det var verkligen den känslan. Ja. De gamla goda.
Och jag tyckte de var bra den matchen. Och jag tycker det är skönt att se, eller jag tycker det är kul att se ett lag som är bra bakåt. Mm. Jag är lite som är mitt kära Liverpool, om vi kan, jag bara får studsa över.
Ja, vi gör en liten segway dit, tycker jag.
Som första fighten ligger en 4-3 match. Visst, de var bra. Det är en rolig match. Alla är jätteglada och nöjda. Men det är liksom lite för mycket för... Alltså, det släpps in för mycket mål. Jag gillar... Alltså, jag vinner heller fan med 1-0. Alltså. I alla fall om det ska vara... Alltså, underhållningssynpunkt, absolut inte.
Nej.
Men ur framgångssynpunkt så är det ju bättre att ha ett bra försvar. Alltså, det funkar inte att behöva göra 4 kassar. Det funkar inte att släppa in 3 mål. Det funkar inte att åka mot Burnley, släppa in 2 mål. Alltså det är samma Liverpool som förut. De gör alltid bra matcher mot bättre lag.
Mm.
För jag har till exempel några i mitt innebandylag. De kanske bara kollar när Liverpool möter typ Arsenal och möter de här bra lagen.
Ja.
Och de kan inte fatta bara, hur fan kan Liverpool ligga 7-8. Varje gång de tittar så är de hur bra
som helst. Och kryssar i alla fall mot bättre
mot bättre lag. Sen kommer de och möter Burnley. De möter, alltså, och då är det liksom...
Slarvigt.
Det är slarvigt. Jag skulle vilja säga att det är någonting... Det här hade jag velat haft Zlatan i laget med mentaliteten. Han hade inte tolererat att det inte vanns mot Burnley.
Nej.
Utan där krävs det, jag tror inte liksom, mentaliteten i Liverpool är riktigt, den är inte riktigt bra. Men inte, jag tycker om det förra säsongen är så att man mot de bra lagen kan motivera sig och gå in 100% och man ser liksom, att de är toktaggade. Pressspelet är där. Sen kommer man till de här sämre lagen. Man ser inte den här glöden i ögonen på dem. De tycker inte det är lika roligt. De tycker inte det är lika roligt att möta Burnley borta. Och det, sånt måste man liksom... Man måste vara på Zlatan nu. Alltså man måste
Är det då bristen på en sån ledarfigur som du tror att det handlar om?
Jag tror
fix
det. Jag tror Zlatan hade varit perfekt för Liverpool. Kanske inte hur Liverpool spelar, men ur rent mentalt. Alltså
mentalitet. Du måste ha dit en vinnare.
Ja, jag saknar det i alla fall. Ja. Jag tror det. För att man åker inte... De är ju ett bättre lag än Burnley. Så är det ju bara. Men de åker ju lik förbaskade dit och torskar de här jävla matcherna.
Vad är drömvärvningen då? Hur skulle Klopp lösa den ekvationen enligt ditt sätt att se det då?
Ja, det är ju...
Zlatan lär han ju inte få dit, menar jag.
Nej, han har ju värvat klart nu. Men alltså, om jag fick välja, det är liksom... Och då är det ju liksom, snackar vi. Då är det ju den yttersta nivån. Då vill man ju ha någon riktig vinnare. Alltså, det fan vet jag. Jag skulle... dels i försvaret, för jag skulle vilja ha en riktig, nu har vi värvat Matip som kan, förmodligen är, han är rätt bra, men man, det är riktigt typ så här, någon hummer eller så här, så du kan inte få sådana spelare. Nej. Så att de skulle behöva någon som har varit med och vunnit rätt mycket. Mm. Liverpool har många bra spelare som är små tekniska och lite så här, ja men det är lite roligt att göra snygga
finter.
Ja men lirare. Mm. Men de är inga riktiga grovjobbare, de har kanske Lukas sådär, men det är ingen så här som fan knyter nerven när det blåser lite, känns som.
Några tyskar då kanske?
Ja, typ.
Sådär, maskiner.
Och de har ju tyvärr inte haft den statusen att de kan värva några vinnare. För att det är inga vinnare som vill gå till Liverpool. För Liverpool har inte vunnit på länge.
Och de har inte den här typen av uppbackning från någon katarisk tjej som har slänger
de,
pengar
de,
heller.
Ja, Liverpool har pengar. Det ska de har värvat rätt. Man har ju sålt nästan lika mycket som de har för pengar. Som, men de har ju pengar. Men det är det att de har inte den här attraktionskraften som... Trots att United inte är med Champions League så kan de värva en Pogba.
För att de är United.
Ja.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Fattar med United. Liverpool skulle inte ha en chans att värva en Pogba. Det liksom finns inte.
Men och det är väl någon form av sån där, alltså kombination då, att det, alltså om du har möjligheten att värva en Pogba, ja då går det bättre sportsligt. Och går det bättre sportsligt så har du möjlighet
att värva Pogba. Ja, det är ju en cirkel som följer på det här. De går liksom inte... De skulle behöva värva vinnare och de kan inte värva vinnare.
Utan att vinna?
Nej.
Och då vinner man inte.
Och de får värva som man är, tycker jag, varit hur bra som helst. Han är riktigt bra, men det är liksom, jag vet inte om han är en, det kan inte jag svara på nu, om han är en vinnare. Men han kommer från Southampton. Det är ju sådana, de får ju värva typ Southamptons bästa spelare eller liksom mittelagens bästa spelare eller någon...
Och hoppas på förändrare liksom.
Ja, det är som värvar som Matip från Schalke. De värvar ju liksom inte från Juventus. Nej. Eller från, alltså de värvar ju liksom, de får ju ta lite, de lite mindre lagens bästa spelare.
Så det kanske...
Och de är inte riktigt på den nivån som Zlatan är mentalt, tror jag. Mm.
Så det handlar om att göra en sån här 2005-säsong igen då, när man går och vinner en superdupertitel.
De måste ju lyckas etablera sig i Champions League framförallt.
Ja. Mm. Ja.
Det är där, för jag tycker att jag gillar många spelare i Liverpool. De är bra, alltså de är duktiga med bollen. De kan spela riktigt fin fotboll, men jag kan bli så irriterad på att de inte kan försvara sig. Alltså det är liksom, för mig är det nästan, jag ser hellre liksom att de kan börja med bakifrån, släpp in liksom, vinn med 1-0. Alltså jag gillar inte de 4-3 matcherna. Alltså det är för mig, det är
för nerverna, om inte.
Ja, för nerverna, för det är ingen framgång, så alltså, du kommer ingenstans liksom utan ett bra försvar.
Det har väl, måste man väl säga, är väl det allra modernaste man kan säga idag, det här med återgången till den här Catenaccio idéerna från italiensk fotboll, och så länge om du inte släpper in mål kan du inte förlora. Mm. Alltså att man bedriver fotboll på det sättet har ju liksom, vi pratar om Island, vi pratar om Portugal, Mikko vann EM, och det finns liksom hur många exempel på det som helst egentligen, att det är så, Sveriges damer i OS för all del, att den typen av fotboll vinner ju och går bra, medan den här, ja, då kanske lite mer publikfriande fotbollen där man vinner med 4-3, men torskar nästa match mot ett motstånd som man borde slå, ja, där vinner du inga titlar.
Nej.
Så att det kanske...
Det är därför jag tycker det är så skönt när jag pratar om United, det är lite, jag tycker det är kul att se, för de är så disciplinerade. Ja. Alltså, nu har ju United inte spelat med Mourinho så länge, men när Mourinho var i Chelsea till exempel, det är ruskigt disciplinerat. Visst, det kanske inte är en roligast fotboll, men de har ändå, de lagen Mourinho, de har så bra spelare individuellt högst upp.
Så det blir kul ändå.
De löser det och det kan bli bra ändå. Liksom. Mm. Men de har ju organisationen och disciplinen, vilket jag saknar. Ja. Därför tror jag, så länge inte Liverpool lyckas lösa det så kommer de aldrig topp 4-lag.
Ja, absolut. Känner vi oss lite sådär klara med Premier League-starten då? Har vi fått ur oss våra eventuella frustrationer?
Ja, jag har fått ur mig min frustration.
Vad härligt. Och ja, som den populist jag är, så måste jag säga att det är otroligt roligt att se att det går bra för United och Zlatan. då. För att det innebär ju att det på riktigt finns en stor makt som håller på att vakna till liv igen i engelsk fotboll som har varit.
Det tackar vi för.
Ja, ja,
det är kul. Vi kan även bara nämna då Chelsea som också har gått fullt, som också gick dåligt förra säsongen. Precis. Och så har vi City som har fullt. Så det är
lovande, riktigt lovande, ja. Sån här storlagsfight.
Storlagen är tillbaka.
De har bestämt sig. Det blir, ja, det blir ingen skräll i år.
Nej. Och så har vi United City som är alltså otrolig match.
Så att för er som håller tummarna för att Hull och Burnley ska gå bra den här säsongen, så ja, ni kan hoppas.
Men Burnley slog
det är en högåt. Nåväl, vi tar oss vidare tycker jag i fotbollsträsket. Det är ju uppehåll i Premier League just nu med anledning av landslagssamlingar i de olika europeiska landslagen. Och bland annat vårt kära Sverige. Vårt kära Sverige som ju står under en otrolig omdaning. Det hoppar av gamla landslagsspelare i parti och minut. Och Partijanne blir stående som ett helt nytt lagbygge. Vad tänker ni? Spontana idéer och tankar kring landslaget?
Så tycker jag att det är förkastligt att man inte kan få en träningslandskamp. Inte ens en enda träningslandskamp innan ett VM-kval.
För det blir ju väldigt skarpt test.
Det blir ju verkligen skarpt. Jag tycker, ja... Jag tycker det är trist. Nu blir det verkligen kniven mot strupen direkt.
Vi går ju upp mot ett Holland då. Det är på tisdag nästa vecka. Och vi går upp mot ett Holland som är förmodat ganska hungriga. De missade ju EM. Ja. Dessförinnan hade de torskat en mästerskapsfinal. Så vi pratar om ett Holland med otrolig revanschlusta, tror jag, på den internationella scenen. Och mot Holland ställs då ett Sverige på dekis, kan man väl kalla det.
Minst sagt.
Finns det några ljuspunkter i Janne Anderssons tillvaro, eller hur vad tror ni? vad tror ni?
Ja, alltså det känns ju som på förhand, så känns det som att det är nästan mission impossible. Alltså han har ju haft minimalt med tid att liksom sätta någonting av det han vill. Och med en helt ny grupp nästan. Några är kvar i och för sig, Granqvist och några andra sådär. Men, men nej, det känns ju... Man ska väl vara nöjd med om man ser något typ tendenser i spelet. Att det är liksom så här vill han spela. Bara man har någon idé liksom. Som Hamrén har man inte fattat någonting. Jag har varit huller om buller. Ja, lite hur som helst. Så att det är väldigt viktigt för Janne att sätta någon idé. Och sen tycker inte jag man kan förvänta sig egentligen ett skit mot Holland. Nej. Alltså det får gå som det går.
Man ska vara glad om man gör mål kanske.
Man får vara glad om man kan ställa upp 11 spel. Nej, men alltså man får glad om man är med liksom.
Ja, okay.
Så de förväntningar jag. Nej, men alltså, men samtidigt känns det spännande. Janne Andersson känns spännande. Han har fått en bra organisation med. Han har Peter Wettergren med sig och Lasse Lagerbäck är med på en kant. Så ja. Det känns som att organisationen kring Janne är ju rätt bra. Och Lagerbäck har en enorm rutin. Så att...
Hörde även, han hade en psykolog med sig, ja, också från Norrköping.
Exakt. Och det känns ju som att han har bra, det är något spännande och något bra på gång. Jag tycker det ska bli kul att se Sverige utan Zlatan. Kanske Gudetti och Berg ihop, hur kan det funka? Eller något sånt där liksom. Och lite nya spelare, men som Christian, som har inte fått förberedelse sig eller haft. Alltså det känns... Han hade ju behövt liksom ha någon träningsmatch eller behövt haft ett läger i en månad. Alltså det känns som att det här känns alldeles för kort.
Ett mellanår hade inte gjort någonting liksom.
Nej. Nej, och det har man ju inte råd med i landslagssammanhang tyvärr.
Nej, så
det känns, nej, men jag tycker det ska bli sjukt spännande att se hur han ställer upp, vilka som spelar och om det går att se någonting om hur han liksom vill att Sverige ska spela. Nu möter man sig i Holland, så det är kanske inte att om han nu är en offensiv tränare, vi säger, jag vet inte. Då kanske han inte kör offensivt för att de möter just Holland. Så kanske inte går ut så mycket just mot Hollands matchen. Han kanske lägger upp en specifik taktik för den matchen. Men det ska ändå bli otroligt intressant. Och lyckas han knipa en poäng där, så får man ju säga att han har gjort det.
Ja, då är det ju hatt av.
Alltså, ja, då är det. Exakt.
Det går ju liksom inte att förvänta sig någonting egentligen.
Nej.
Det är väl ändå just att man vill se någon tydlig spelidé.
Men det är ju också svårt, eftersom det har gått så kort tid. Men man vill ju se någonting. Ja. För med Hamrén såg man ju ingenting.
Ja, men Hamrén var ju verkligen liksom, testa vad som flyger idag. Det var ju, liksom, så nästa vecka så var det...
Bara rulla tärningen och hoppas på vilken formation kör vi idag. Eller vilka ligger idag.
Typ. Byter vi mittbackar till nästa mästerskapsmatch?
Nej, men bara typ, försök sätta ett lag. Försök sätta kanske någon central linje eller någonting. Så de här... Tror jag på. Eller försök hitta någon.
Vad har vi då? Vi får leka lite grann med uppställningen. Granqvist känns ju som en given. Centralpjäs.
Ny kapten.
Ja, det ska han väl vara också.
Ja, det ska han vara.
Vad tror
har vi för Karl bredvid han? Det är Lindelöf Nilsson då, förmodligen.
Ja, Precis.
När vi startade bredvid honom.
Mm. Erik Johansson har ju tackat för sig.
Ja, han är 7 år gammal.
Pensionerad. Mm. Det är ju spännande.
Det känns märkligt.
Ja, jättekonstigt egentligen. Ja, det... Och det är också en... Alltså, jag kunde köpt det lite grann om det var en person som hade fått spela jätte... Alltså,
han har gjort 16 landskamper.
Det är, ja. Han har inte spelat något.
Han har inte varit med.
Han är knappt ny.
Han har börjat.
Ja, han har ju fått vara med. Och 16 landskamper, bara av 8 är ju någon januari-turnélandskamper. Ja. Så han har ju liksom inte spelat...
Ja, och resten är EM.
Resten är EM.
Så och sen blir han utbränd efter EM typ. Han var ju först... Vad sa han? Han var ju helt knäckt. Men han var ju såhär trött på liv. Eller? Ja. Alltså, han var ju såhär... Ja, efter EM så var det ingen rot längre typ.
Det är lite av en Rami Chaban-karriär det där.
upp
som en sol. Och ner som en pannkaka. Ja. Erik Johansson, may you rest in peace.
Jag vill fokusera på klubblaget.
Men okej, vi har Victor Lindelöf och vi har Granqvist. Mm, vad, yes. Vad tänker vi mer i liksom, byggstenar? I
sen är Albin Ekdal självklart. Och så självklart, till råga på allt, så är han skadad.
Ja. Ja. Och det är också så här typiskt. En verkligen. Otroligt nyckelspelare skulle jag säga.
Så han har väl varit ute och dansat igen kanske?
Eller? Ja, det vet man ju aldrig med Albin.
Nej. Nej, men Albin är ju, tyvärr, det var väl någon fotledshistoria där som inte var så
men sen mer. Har han väl vänt ju tillbaka. Så man, han fick ju aldrig vara med under Hamre. Eller han var ju med i början så gjorde han, var ju usel och sen fick han aldrig chansen. Men han har ju alltid varit bra i Bundesliga. Spelar ändå ett väldigt bra lag i Bundesliga som absolut. Är med i Champions League.
Och är stabil där också. Mm. För det finns ju spelare som har varit duktiga, som dansat en sommar. Men, han har ju Oscar Wendt känns ändå som en mer
han
stabil.
Han är ju tillbaka i laget och han lär väl ta vänsterbacks. Platsen skulle jag gissa om inte Augustin som gör det. Men det är två, känns som två spännande vänsterbackar i alla fall.
Mm. Han är, jag läste intervju med Wendt. Han har gått väldigt mycket vänsterytter också i Mönchengladbach. Så han sa att han ser ju sig som en... Ja, men han kan ju lira...
Alternera liksom.
Ja, exakt. Längs med hela vänsterkanten liksom.
Ja, men det är väl bra.
Mm. Men som sagt, det är absolut spännande. Det mest spännande blir ju att se hur Jan Andersson formerar laget.
Vi kan väl satsa på
verkligen.
Men Ekdal känns väl kanske det som den som ska ta över liksom den här...
Gå i bräschen. Gå,
ja, men precis. Mm. Typ var den som figurerar på affischer. Där Zlatan har stått så kanske han hamnar nu istället.
Han eller om Gudetti kan skapa sitt namn i Celta så kanske Gudetti kan bli en.
Precis. Och på topp så tänker vi oss Gudetti då och...
Ja, Berg tror jag. Mm. Det lär bli.
All right.
Det blir väl det.
Robin Quaison var ju tagen men sen också skadad.
Mm. Det är synd.
Det är, för han känns ju också som ett framtidsnamn.
Ja, spännande spelare.
Kanske.
Mm. Så är Hillimark.
Ja, om han tar det. Ja, det kan bli otroligt spännande att se vilken...
För det finns ju bra material i det här forna U21-laget som tog guld. Alltså, det finns ju bra spelare där liksom, som kan kanske utgöra någon slags... Ja, del av en stor
man. Han har ju bra spelare, men han är ingen riktigt topp kanske. Eller ingen höjd, han är ingen Zlatan, men förmodligen kanske han kan få till ett bättre lag, en lite mer maskin, som kanske Sverige var en lagerbäck. Alltså lite mera laget, lite mera struktur,
lite mindre kult fokuserat och lite mer kanske ett team. Så.
Ja, nej men det kan ju bli det. Och så Zlatan kan jag tänka ta sån enorm plats, så kanske det blir lättare för de här andra som nya också. Sen kan det bli lättare att liksom bygga en bra, alltså, det kanske blir en avslappnad stämning, jag vet inte. Det jag kan tänka mig.
Jag tänker att när man, för jag menar U21 har ju de som var med då i förra sommarens guldlag där. De har ju kanske den ganska lätt att hitta en sån gruppdynamik när det är ganska många sådana som är tongivande i det här nya Jan Andersson-laget då. Kanske kan vara ganska enkelt att liksom komma in i det. Det här att man liksom är ett lag och att man så.
Jag undrar, det ska bli spännande att se vem som blir första målvakt också. Ja. Det är väl inte allt.
Olsen,
Karlgren och sen är det han Karl, är det han Karl Johan Johansson som är ute?
Ja, precis. Karl Johan?
Jag är lite osäker. Ja. Men är det, alltså jag är lite dålig koll på faktiskt det som, men är det Olsen de flesta tror på? Blir
Olsen eller Karlgren, men
men det är inte helt, alltså vi sitter och diskuterar
så finns,
inte,
nej, det finns väl ingen, det är väl ingen sån där given.
Jag tror att det blir Olsen till slut.
Ja, men det är faktiskt, men det beror väl en del på hur de
presterar, alltså, kanske
hur de presterar i, både i de, säkerligen kommer de väl testa, så kommer man väl kika lite grann på hur det går i klubben.
Men det känns i alla fall lite spännande där också, vem som tar första spaden. För Isaksson har vi haft gått från en otroligt given första målvakt till att vi inte riktigt vet nu.
Ja, nu lirar han ju dessutom i Djurgården. Ja. Sveriges sämsta lag i form, kan jag ju säga. Gott samvete. Så att, nu gick han ju i och för sig och vann första matchen. Ja, där, men,
mot Gävle, va? Ja. Sveriges kanske sämsta.
Allra sämsta. så att, men han är i alla fall välkommen tillbaka, Andreas Isaksson. En ljuspunkt på en övrigt nattsvart Djurgårdshimmel.
Det känns spännande med Sverige i alla fall. Men nytt.
Ja, det
känns
jag.
Kul. Alltså, det känns som en ny era. Jag tycker det känns positiva vinnare ändå, trots att det är kort med tid, trots att många lagt av. Jag tycker det känns bra.
Ja,
det känns
och någonstans är ju, alltså, det hade kanske känts värre, för jag menar, jag antar att ni är överens med mig om att det kommer inte bli något VM.
Nej, då är ju bragd guldet.
Ja, då har vi ju dragit i spaken och fått jackpot. Ja, alltså, det har verkligen flytt.
För... Alltså, det här är ju typ spela ihop någonting och bygg någonting. Alltså, precis. Ser det som en försäsong.
Det här är en träningsturnering eller någonting som jag gör åt nu här.
Det blir ju att ställa... Ja, kraven får ju komma till EM-kvalet nästa gång då. Ja, det är då man kan börja egentligen ställa krav.
För den här VM-kvalgruppen är ju då alltså... nu ska vi se om vi kommer ihåg dem. Det var Sverige, det är Frankrike, det är Holland, det är Bulgarien och det är någon sånt här brödgäng, Liechtenstein.
Ja, Liechtenstein. Sånt här.
Det är ett lag som går vidare. Tvåan får playoffa. De bästa, jag tror inte ens att det är samtliga sju. Jag tror att det är nio kvalgrupper och det är åtta tvåor eller sånt där som får playoffa. Så det är liksom knivskarpt att ens Frankrike och Holland ska ta sig vidare.
De måste alltså bräcka Frankrike.
Så något av lagen ska de få efter sig. Och då gärna ha många poäng så att man ens får vara med i det här playoffet.
Ja.
Så det känns ju som en... Ja, vi ska vara nöjda om vi ens är trea i den gruppen, tycker jag.
Ja.
För det kanske innebär att vi har snott poäng av Frankrike och eller Holland.
Mm. Ja.
Men som sagt, Janne får förhoppningsvis får han lite tid på sig att spela ihop ett lag inför nästa EM.
Behöver inte ropa på hans avgång.
Efter inte riktigt där. Nej, kan få ett EM 2020 på sig om de nu tar sig dit. Spännande i alla fall med landslaget. Apropå svensk fotboll så tänkte jag höra mer. Det har ju figurerat en hel del i media nu på sistone om den här J-södra idioten.
Känner
till fenomenet. Det är alltså en person som sprang ut på planen och nitade målvakten i Östersund. Väldigt intressant. Väldigt kan förekomma på en allsvensk match, tycker jag. Men det gjorde han i alla fall. Alltså en 17-årig herre hemmahörande i Södertälje som enligt egen utsago då har åkt upp ner till Jönköping, tagit sig in på, köpt biljett och alltihopa, men ställt sig på en läktarsektion avsedd för Jönköpings supportrar. Han har stått där, tittat på matchen som han själv har satt uppskattningsvis 10 000 kronor på.
Men han åkte ner bara, alltså, bara för att han hade tippat matchen. Han håller ju inte på
honom. Han har ingen anknytning till Östersund eller i Södra.
Utan han tog resan bara för att han
åker ner till Jönköping för att han har tippat, enligt egen utsago, ungefär 10 000 kronor på matchen. För övrigt är han alltså 17 år och får inte tippa. Men han har i alla fall gjort det på någon vänster. Och åker ner dit i 89 minuten när ställningen då inte är som han önskar. Det står 1-1 i matchen. Och ser ut att sluta så. Då väljer han att ta sig in på planen. Det finns inga vakter på den här sektionen och det finns inte heller någon vidare stängsel att hoppa över, utan det är mest bara att kliva ut. Så att det är ingen akrobatisk performance direkt. Nej. Men han tar sig i alla fall ut, springer ut och vevar på, heter han Ali Keita, heter han, va?
Typen
i Östersund. Och där lyckas han så bra med det så att han svingar några snabba på Keita och matchen bryts då givetvis av domare och matchdelegat i samspråk. Det här tas till disciplinnämnden och de beslutar att tilldöma Östersund seger med 3-0 eftersom att supporten i fråga kom ifrån en J-södra sektion. Vad tankar kring det här?
Men tankar, det jag tänkte rent spontant när jag såg alltså just den här domen som presenterades är: hur kan man döma så om det liksom inte går att fastställa att den här personen är en supporter ifrån då J-södra?
Eller till och med det går att fastställa att han inte är en J-södra. För det är ju alla överens om att det här är en snubbe som inte hyser några som helst sympatier för något av den här lagen.
Nej, exakt.
Utan är där av för att han vill matchfixa så att säga. Ja, det är en rimlig
invändning. Jag förstår, hur kan man ens döma så? Det är liksom, det var det första jag tänkte på när jag läste det.
Ja.
Det känns ju orimligt, alltså det ska inte kunna gå.
Som jag har förstått det så handlar det väl om att han är just på en del av läktaren som IJ Södra har ansvar för. Det är IJ Södras arrangemang, de ansvarar för neutrala och sina egna supportrar. Mm. Medan Östersund ansvarar för sina ditresta borta supportrar. Och då menar man väl att
det är deras ansvar, att han, inte
deras ansvar att han inte ska kunna ta sig in på planen, och då räknas han som en av deras supportrar eftersom att han inte är en av de här som bortalaget har ansvar för i borta slacken. Men jag håller med, det är väldigt märklig, alltså att han likställs med en J-Södra supporter bara för att han finns på deras sektion. Å andra sidan så kanske det är tvunget att ha den här typen av sanktioner för att lagen ska ta det på allvar och ha hög säkerhet vid matcherna.
Eller? Men man skulle ju typ, alltså det är, nu kan jag hårdra det lite, men, eller liksom överdriva det kanske, men det är ju typ, ja, det har ju främst varit sådana här AIK, Bayern eller Djurgården spelar sådana här problem, men det kan ju vara att en snubbe springer in på en Bayern-match så säger jag, och sen blir, gör samma sak och sen blir det palaver bla bla, och så blir det medier, så säger han så här, nej men jag håller inte på Bayern. Jag har också bara tittat på matchen. Ja. Alltså han kan ju bara ljuga och säga att han inte har på Bayern.
Precis.
Han gör sig, han kanske håller visst på dem. Alltså det är, man kan liksom inte, det är svårt att veta också.
Absolut.
Så vem ska straffas då bara för att han säger att han inte håller på Bayern? Ja. Alltså någon måste ju...
Det måste finnas någon form av sådär automatisk, så här blir det.
Och det har alltid varit så för Stockholmslagen att de klubben som jag arrangerar...
Ja, det är de som åker dit.
Ja. Ja. Oftast har det varit om att, det är som du säger, om inte man ser det borta klacken eller någon som kastar där, då har de med kameror och så filmar de och så är den, de ansvarar för den liksom. Men samtidigt, ja, det här är ju ändå Jönköping, Södra och Östersund. Det är ju inga klubbar som kanske är kända för att ha sådana här problem.
Nej.
Så att man kanske kan ta det ur sitt, liksom, från fall till fall och känna att det här kanske bara var någon enskild dåre som åkte upp och det kanske känns lite hårt att straffa. För Jönköping, Södra kanske inte är vana med att de behöver ha så tufft arrangemang på sig, men jämfört med Hammarby som kanske måste ha tuffare AIK. Så att man kanske, i så fall det jag säger, att man kanske ska göra skillnad från klubbar till klubbar. Det kanske är lite orättvist, men man kanske ändå, det kanske blir ändå lite rättvist mot just, jag vet inte, men det är en tanke i alla fall. Kanske, i det här fallet kanske jag gör skillnad att tänka på att det var mitt i vischan, det var mellan två lag som inte har så mycket publik, det är ingen som...
Alltså, men ska det göra att det, alltså, att man ska acceptera då, jag är med på vad du säger, men om man vänder på det, ska man då alltså acceptera att det finns allsvenska matcher i vilka säkerheten är så dålig så att man kan kliva ut på plan och slå ner en spelare utan att bli förhindrad?
Nej, och det tycker inte jag. Och där kan det här fallet kan bli typ läx det här fallet. Nu måste även de mindre klubbarna typ skärpa. Alltså det ska inte gå där. Ni måste vara förberedda på att det kan hända på era matcher. Det kan åka upp när Jules som har satt 10 000. Det är mest troligt att det händer under storlagens match, men det kan ändå hända. Så att de kanske har dåligt förberedda. Man ska väl klart alltid kanske förbereda sig för det här. Men det kan ju bli ett, som du säger, periodiserande. Liksom...
Att skapa en miniminivå av hur mycket säkerhet måste du ha på en match.
Liksom. Ja, men precis. Att man lär sig av den här incidenten. Att alla lag måste nu se till att så här och så här måste det vara. Liksom. För jag kan tänka mig att Jönköping Södra inte har samma säkerhet som AIK.
Bevisligen inte.
Nej.
Men var det rätt eller fel då? Om ni bara får rätt eller fel?
Alltså,
domen.
Så att säga. När jag har diskuterat här och vad jag har hört så är det ju så att... Det laget som arrangerar måste ju ansvara för säkerheten på arenan.
Ja. Men är det rätt då när man får ta det sportsliga ansvaret när man inte gör det?
Ja. Jag tycker det är hårt.
Ja.
Det är hårt.
Hårt är det. Absolut. Jag säger
så. Vad blev det? De tilldömde segern.
3-0.
Jag hade kunnat tänka mig bara böter.
Bara det?
Det hade räckt med att det blev rätt. Det var väl i slutet av matchen. Eller sen har de fortsatt spela klart.
89 minuten och 1-1 stod det. Så att
det hade ju... inte behövt gå ut över sportsliga spel. Det kunde gått ut över, alltså, de som arrangerade. De fick inte böter för att det var dålig lik. Men de fick inte böter för att det var dålig säkerhet. Det hade inte behövt gå ut över tabellen.
Så men tar det skruv då? Om man inte, alltså, pengar är kanske lättare att skaka fram en poäng, tänker jag.
Ja, det kan det vara. Men jag tror...
Eller blir det chef?
Alltså till exempel, hade det varit PSG då hade det ju varit skitsamma. Men jag tror ändå om du ger böter till Jönköping Södra, om det är på 10 000 eller 100 000, vad det nu än kan vara. Så de kan nog ge böter så att det känns för dem.
Just det.
Det är inget problem där.
Nej. Ja, det är sant. Ja, det är en intressant fråga. Jag vet inte riktigt vad jag tycker i det här. Men jag tycker i alla fall att det är intressant att fundera på det. För att det är ju, det, ja, någonstans, det blir mer och mer professionaliserat idrotten. Och då måste även säkerhetsarrangemangen bli mer och mer professionaliserade. Mm. Det finns möjlighet idag att spela på matcher nere i till och med division 2 från Hongkong om man så vill. Och det säger sig självt att om du har matcher med dålig säkerhet, ja, då kommer det alltid finnas mörka krafter som vill gå in och påverka så resultat.
Men det känns som att man vill alltid ha en tabell eller ett resultat som är på liksom, som är
sportsligt,
inte liksom att det är 0-3 slut och så oj fan. Det är, alltså, jag tycker att man ska sträva efter att alltid få liksom. Sen kan det ju finnas grova undantag, men alltså jag, i min värld så vill jag alltid liksom se en ärlig och fair tabell som inte ska drabba spelarna i laget som kämpar om poängen, och det kanske är deras löner som ryker för att de åkte ner. Alltså det kan hända liksom, få dramatiska konsekvenser för spelarna liksom. Och det tycker jag att straffa då i så fall, alltså inte spelarna.
Ta pengarna och inte
poängen. Ja, alltså lite så. Alltså rör inte tabell, rör inte våran tabell, har ju funnits något som heter. Så att,
vad tycker lite du, så. Parallellt till gamla kvalmatcher, Sverige-Danmark på parken, springer in ett fyllo och veva mot domaren. Mm. Sverige tilldöms segern med 3-0. Var det rätt att döma så? Eller skulle man med den argumentationen givit Danmark lite böter och så hade det fått...
Det är ju så svåra frågor du ställer.
Ja, det är därför det är intressant.
Där hade man kunnat ge Danmark till exempel kanske spelen för tomma läktare. Det tror jag känns mer. Ja. Inte, för det tror jag, de har ju, det är en sån intresse redan av alla vissa landslaget och de får mycket inkomst på grund av en match som man kunnat ge tomma läktare. Alltså, jag vill helst inte att man rör resultatet. Om det inte...
Sportsliga ska avgöras på planen.
Ja, inte alltså i alla fall i min
disciplin. Ja. Nej, jag, som sagt, jag har inget bra svar på vad jag tycker. Jag har tänkt åt båda håll.
Ja, men det är en svår
fråga. Och jag tror att jag var mer benägen att tycka att det var rätt att tilldöma Danmark förlust med 3-0 när den här parken fyllde, än vad det är att tilldöma Östersunds seger med 3-0. Även fast det rent så här, det är den arrangerande parten som har brustit i säkerheten. Det är det som är problemet i bägge fallen. Så att det är svårt.
Det är inte lätt att sitta i spinnen.
Det är säkerligen inte heller. Och det här ska väl dessutom överklagas. Så att det är, sista ordet är mest troligt inte.
Och det är tragiskt att det är så i Sverige. Att det är så många, alltså vi ser att det är svårt att sitta i spinnen. Ja. Det är så många fall
som
att det
måste upp där.
Och så är det mycket saker att diskutera i den ämnen. Det är lite tragiskt.
Onekligen. Hörrni, vi har tagit oss till ett avsnitt i podden som heter Fem snabba. Fem snabba är du alltså, det behöver inte vara fotbollsrelaterat. Det är fem stycken snabba saker som kommer upp i ens huvud som man bara vill lufta. Jag har tagit med friheten att förbereda dem idag.
Ja, trevligt.
Och ni får se vad ni tycker. Komma med hurrarop, burrop eller bara
bara
tystnad
om ni vill.
Vi kör igång, fem snabba.
Yes.
Nummer ett. Nystart är det i luften just nu. Det är en ny termin för de som går i någon form av skola. Det är nytt Champions League, nytt Premier League, det är VM-kval, nytt
landslag,
ny förbundskapten, och det är en helt ny era, post-Zlatan-eran som inleds här med. Så det är otroligt mycket nytt i luften. Det är vårvindar trots att det är höst på tapeten. Jag tycker det är en väldigt spännande tid som vi står inför. Jag vill egentligen bara lyfta ett tumme upp för nystart. Ja. Det härligt. Finns något härligt med det. Ja. Kommentarer?
Nej, kul att ha något att se fram emot.
Kul,
det nya. Se fram emot det nya.
Apropå det, vi krokar i lite grann där till nummer två. Det nya TV3 har ju varit OS-leverantör nu här via SAT-koncernen. Mm. Efter OS så märker man att det uppkommer ett vakuum på TV3. TV3s tablå efter OS som för övrigt i min mening producerades på ett ganska bra sätt. Vi har satt cred till dem. Ola Wenström, riktigt fint ankare.
Det är bra.
Poddkamrat dessutom. Men man märker att det i MTG-sfären finns lite pengar kvar efter OS. Alltså, det är skralt. Det är alltså det är Parneviks fru som ska ut och kalasa med folk på någon bondgård, och det är repriser på danska plastikkirurger, och det är de här Karlssons, den här vidriga Leif Ivan Karlsson som ska frälsa kanalen. Det är det enda man har att komma med.
De visar även samma film två dagar
i rad. Ja, precis. Och du repriserar saker som har gått i sexan ena dagen, i trean andra dagen. Det är nattsvart vad dåligt tablå det är på TVT. Skärpning för fan. Ska man göra OS, då ska man fan kunna fortsätta och liksom leverera kvalitetsunderhållning även efter det. Vi kan inte vara så att det bara blixtrar till vart fjärde år och sen så är det liksom priser av gymsvärd hela jävla tiden. Skärp er, TV3. Nästa OS sänds för övrigt i kanal 5, tror jag.
Jaså.
Discovery. Som har köpt hela rättigheterna för hela kalaset. Får vi se hur det går med det. Nummer 3, rulltårta från förpackning. Vi har suttit och smaskat det här under dagen. Det är ju ful konfektyr, men fy fan vad gott det är. När jag var liten fick jag nämligen aldrig äta såna här färdiga sötsaker. Nej. Min syrra var äggallergisk. Det innebar att man fick aldrig köpa färdiga sötebröd, för det var alltid ägg i allting. Mm. Så jag har någon form av sån här cravings från barndomen när jag ser en förpackning med rulltårta. Den kostar 10 kronor. Den är liksom sockrig och god och härlig.
Svårt att hålla händerna borta.
Svårt att hålla händerna från syltburken. Så att så här mycket e-ämnen och raffinerat socker som jag har fått i mig nu. Det är, vad fint det är. Tack, rulltårta. Nummer 4, höst som sagt. Höst i luften innebär att man kan börja ha jeans igen. Det tycker jag är härligt. Mm. Alltså jeans är ett plagg som är så jävla underskattat. Det funkar till kostym, det funkar även till liksom mecka bil. Det är liksom, ja, vad ska man säga? Det är en gin och tonic hos kläder, som man säger. Det funkar i alla tillfällen och det är fint med jeans. Tycker jag att det är härligt. Och nummer 5, det är en sågning av vädret. Jag har varit hemma och varit pappaledig nu här i en månad. Jag tänkte augusti, det blir ju härligt. Ja. Augusti är sommarmånad, men de tre brukar vara bra. Juni, juli, augusti sjunger Gyllene Tider om. Som de tre månaderna som blir värt att leva i det här gudsförgätna landet för att uppleva. När man sitter där i november, då ska man allvar kunna tänka på att det kommer juni, juli, augusti. Ja. Det är värt att inte flytta till Marbella. Och så kommer då augusti. 14 grader regn. Skitväder bara. Jag är ledig. Vad händer? Ja. Sågning av det svenska vädret helt enkelt.
Så hade ju OS.
Vi hade ju OS. Det var tacka Gud för det. Mm. Men så efter OS så har det varit Karlssons på TV3 och snålblåst. Fy fan. Ja, det var mina 5 snabba.
Härligt.
Någon spontan så här som ni tyckte var märklig.
Skulle ha åkt till Kroatien som jag gjorde i augusti.
Vad fint, tack.
Fick det bra väder.
Ja. Mm. Nej, det är ju det man får ta och göra helt enkelt. Ja, mina herrar, är det något mer som vi ska vi kika på om det har kommit upp någon sista sekunder och uppdateringar
som en avslutning.
Som en liten avslutning.
Ja, vi bomb och bidra med. Om vi ska gå ut med.
Precis.
Absolut. Balotelli till Nice.
Ja, det är ju alltså då Luis till Chelsea för 450 miljoner. Den gick upp där. 350 stod det nyss. Det är lite mer. Sissoko till Everton.
Moussa Sissoko.
Ja, Moussa Sissoko till Everton för 340 miljoner. Nasri till Sevilla på lån.
Ja, du ser det.
Guidetti till Valencia. Va? Vad är det jag läser?
Nej.
John Guidetti till Valencia.
Alltså, klart.
Ja.
Vad har du bara läst?
Det är alltså på Expressens live-uppdatering här.
Ja.
Oj.
Det är ju
Berraino till Stoke. Slimani till Leicester för runt 350 miljoner. Ja. När de skriver runt så tyder det på att det inte är riktigt offentligt. Men ja, den kändes ändå klar. Witzel till Juventus för drygt 200 miljoner. Enner Valencia till Everton.
Ja, du sitter vad det händer.
Jack Wilshere till Bournemouth på lån har vi pratat om. Och Filip Helander till Bologna på lån.
Ja.
Men alltså
Everton, och vad händer där? Och
Guidetti till Valencia
alltså. Det måste vi kolla, det kan vad som händer.
Kan det bli en cliffhanger av den här podden att vi lämnar er med att eventuellt så har Guidetti gått till Valencia.
Det är otroligt falskt rykte, eller så är det bara sant.
Ja, om det är sant då. Vad har vi för kommentarer på att han tar steget mellan Celta Vigo
och Valencia? Det känns ju fel tycker jag. Ja. Att han var väl inte given i Celta Vigo, och Valencia är ju ett bättre.
Mm.
Jag vet inte om de kom före, men det är en större klubb och som har större ambitioner än vi. Så det känns jättekonstigt i mina öron.
Det känns inte så bra för Jan Andersson.
Nej. Kanske inte det.
Mycket känns som emot Janne just nu. Alltså.
Janne, han är fin ändå.
Ja, det.
Men
Nej, det får vi faktiskt undersöka om det stämmer.
Mm.
Det känns sjukt.
Det står här att Anders Borgström då, detta transferorakel som sitter på Expressen och live uppdaterar, han säger att jag tror inte övergången hinner bli klar. Men tittar jag på pappret ser Valencias anfallsuppställning betydligt tunnare ut än Celtas.
Ja, jo, i och för sig. Kanske finns förutsättningar ändå. Mm.
Vi hinner inte sitta här till klockan slår 23.59 och 59.
Det är en lång podd då.
Så att vi lämnar er i ovisshet. Han kanske när det här kommer ut på internet har gått till Valencia, eller så har han inte det. Vi hoppas kanske på det senare, eller?
Jag hoppas han stannar.
Stannar kvar.
Ja. Hoppas han får spela var han än är.
Vi hoppas han får lira.
Ja, då går på Valencia i och för sig, men då, det var ett storlag.
Vi hoppas att
han får dålig anfallsuppsättning. Som vad heter han? Anders Borg?
Ja, Ström.
Ja, att de har dålig anfallsuppsättning. Kanske är det bättre att gå till Valencia.
Kan vara.
Det är det vi får se.
Man får se.
Lite av en bomb tycker jag.
Precis, en liten semibomb, så vi får se om den smäller.
Ja, brakar av eller inte.
Men det här har i alla fall varit avsnitt 109 av Fotbollspodden. Och vi tackar er för att ni har lyssnat. Vi tackar Linus Berglund för att han var hemma och lämnade över sin bebis till oss idag. Så vi fick låna den.
Får se om han blir nöjd.
Ja, han får, hoppas att han kan göra på sig också. Att han
är sjuk länge nu.
Kurant sen i nästa avsnitt. Som vi hoppas kunna leverera till er också inom kort.
Ja.
Ja, då kan vi prata ännu mer om vilka transferbomber som sedermera blev av. Ja. Och vilka som fjuttade iväg och inte small. Tack så mycket. Vi går ut med det helt enkelt.
Det gör vi.
Tack och hej.
Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.